Du lyssnar på en podd från Närkes Allehanda.
Hej och välkomna till Konditionsbloggen-podden. Jag börjar alltid den här podden med att fråga, vad är det längsta du har sprungit? Men den här veckan är Rickard Ahlberg gäst och vi kommer snacka väldigt mycket om långa distanser. Så vi återkommer till det där med allra längsta. Jag frågar istället, vad är den kortaste distansen som du har tävlat på?
Den kortaste distansen börjar nog med, då tävlar jag på, alltså tävlingstävla på riktigt på 800. Ja. 800 000.
Så du har varit medeldistansare en gång i tiden?
Ja, det var det. Om jag var någonting på riktigt så är det nog det jag varit.
Okej, okay. När var det här?
Ja, det var ju när jag var 12, 13, 14, 15 typ där.
Ja, okej. Okay. Var du bra?
Inte speciellt, tycker jag inte. Eller ja, man var med på lite tävlingar och kom väl så här trea som bäst kanske.
Snackar vi typ DM då eller?
Ja, vad var vi med på? Ungdoms-SM och lite sånt. Jag sprang för KFUM då på den tiden. Hade Bo Gunnar Bogge som tränare.
Ja. En legendar.
Ja, verkligen, verkligen. Och då körde vi hårt på den tiden. Intervaller och ja, så som medeldistansare kör.
Men det blev ingen medalj på USM i varje fall?
Nej, inga medaljer så. Nej. Jag var redan då så var jag mera... ska säga långdistanslöpare än vad jag var medeldistansare.
Men det är ju, man tävlar ju inte på långdistans riktigt.
Nej,
i den åldern.
Man gjorde inte det. Men jag sprang, vad heter det, till exempel Tisaloppet, så där fick man köra om man ville ha lite längre. Då var det 5 kilometer i P14. Men Bogges tyckte vi skulle, det var liksom lite så här, ja, håll på med det för ni vill, men ni får inga applåder från mig, utan det är 800, 1000, 1500. Ja.
Men vad, hade du några träningskompisar där som blev riktigt bra sen eller? Bobbys har ju haft några starka adepter genom året.
Är inte lika gamla som mig, men jag minns ju några äldre, vad hette de? Niklas Lorén till exempel, det vart väl hyfsad så där på vad det nu var, om det var 1500 kanske. Det här är alltså, men det här är ju på, kan det vara 84, 85, 86 något sånt. Aha. Det är ju ett tag sedan.
Det var din medeldistanskarriär.
Ja, det är så. Men man var ju ändå löpskola då. Man fick ju liksom, jag kommer ihåg Bogges och sen någon mer tränare, de stod ju på inneplan där på gamla, eller på nuvarande GIH och kollade oss minutiöst och verkligen trimma oss löpstegsmässigt. Ja, ja. Och det var rätt trist tyckte man när man var så här, ja men 13-14 år och ville bara springa. Men det hade man igen så här, märkte man på lopp. Man var ju en bättre löpare. Ja. Och det kan jag känna sen som vuxen löpare, sen när man varit 20 och 25 och sådär och började springa halvmaror, då hade man igen att man en gång i tiden som barn var löpskola så att säga. Det märkte jag.
Sista dagarna nu på vårens stora season sale. Passa på att göra sommarfint hemma, både inne och ute, och fynda till fantastiska priser. Måndagen den 6 maj avslutar vi med kvällsöppet i 21. Välkommen till Mio.
Du är en sån där som tar på dig skorna så flyter du bara iväg. Det ser snyggt ut.
Det vet jag inte, men man har någonting för det där, det märker jag. Även på de här långa loppen, att man kan liksom gå tillbaka till sitt gamla löpsteg och vila i det. Och det flyter på ett annat sätt, tror jag, än på någon som inte har det där gamla löpskolan, löpsteget.
Ja, men säkert. Men du, idag är du 53.
Ja.
När hamnar du i ultralöpningsträsket?
Ja... det beror på hur man räknar lite så. Jag sprang ju halvmar när jag var 20 ungefär. Och gjorde egentligen, som jag tycker, mina bästa prestationer då. Jag gjorde 1,16 som bäst på halvmara. Och var det, då var jag kanske 1990 tror jag. Precis smuckat för lumpen. Men något år senare så började jag springa mycket upp i Kilsbergen. Längs Bergslagsleden med packning och så. Och vad man nu sprang, om det var 10 mil eller 15 mil och så här, halva Bergslagsleden, hela ibland, vandra, gå med packning och springa och varva det där. Och då så tänkte jag, minns jag, när jag var 20, det här är jag nog ganska snabb på, det här är min grej, det här är roligt.
Men det här var ju inte vanligt då?
Det var...
idag så, det är ju kanske inte supervanligt idag heller, men det är ju ändå, det finns ju en kultur runt ultralöpning idag som inte fanns då.
Som inte fanns då, det kanske fanns, men då tror jag att det var... ganska få, ganska extrema äventyrslöpare fanns på den tiden. Mm. Men jag, på den tiden fanns det ju inte internet, så det var svårt att hitta till några andra. Så
det fanns ju Rune Larsson, känner man ju till, som sprang Spartathlon och så här. Men
jag tror inte jag kände till honom 1990. Mm. Där, kanske att man läste honom i springtime, så att det fanns, men det var ju typ en människa då. Mm. Men då tyckte jag att det var lite synd att det inte fanns fler, så vitt jag visste då i alla fall. Mm. För jag tänkte, det här är någonting att hållas med. Men sen som sagt, sen tog det ju 15-20 år. Sen kom ju trail ultra-explosionen. Så. Mm. Och det var väl inte förrän då. När kan det ha varit? Inte vet jag, 2000 kanske. Sånt där. Så man liksom började hitta lopp. Ha. Och började springa lite.
Vad var ditt första ultralopp då?
Kan det ha varit jättelångt kanske? Någon lopp i Uppsala, Lundtäljetrakten. Mm. Typ. Och sen, vad heter det? Sweden Sky Race uppe i Björkliden. Mm.
Men det sprang du och jag ihop 2014. Eller ihop, vi sprang inte ihop, men vi sprang samma lopp.
Ja.
Ja. Jag känner inte till dig då i varje fall.
Nej.
Redan då. Men då var det var ett väldigt fint lopp som Erik Karlström arrangerade. Det blev bara en eller två upplagor beroende på hur man ser det.
Ja, det fick jag lägga ner sen av hänsyn till...
Rennäringen.
Ja.
Så var det. Det gick ju i midnattssolen när vi startade klockan 6 på kvällen, tror jag, Björkliden, och sprang runt... vad var det? 56 kilometer kanske eller sånt?
Ja, det var det nog. Riktigt fin bana. Ja, var det.
Verkligen. Men sen har du bara sprungit längre och längre.
Ja, det har väl gjort så. Höllt med lite kring 100 miles.
Ja.
Det vart ju, kan vara 15 år sedan, så vart det en grej så här. Att vi skulle börja räkna med miles istället för med kilometer. Ja. Det är plötsligt vart ju 16 mil någon jävla magisk gräns.
Precis.
Som om det var något speciellt med det. Jag vet inte, jag har inte riktigt imponerats av det där med exakt 16 mil. I och med att man har redan säkert sprungit både 15 och 20 mil för så här 25 år sedan. Aha, med packning och allting. Så ser jag plötsligt 16 mil.
Aha.
Men det var ju ändå, det var ju de loppen som fanns då.
Ja, det fanns ju Swedish 100 Miles Challenge och så här med fyra lopp man skulle köra på ett år och få en väst och allt vad det var.
Ja, just det, de där då. Tech och Gax och... Eller...
Precis, ja. Och vad heter det, Västerås? Black River Run och Kullamannen har väl varit med där också.
Ja, jag har aldrig riktigt gillat, jag har inte kört någon av dem. Det blir för mycket väg för mig.
Mm.
Jag vill upp i berg och köra.
Mm.
Mer så.
Så du har hamnat nere i Alperna istället?
Ja.
Och man får säga att det kulminerar 2019 med, hur uttalar man det?
Jag vet inte, Torgans TDG, eller Tor kan man säga, Tor 330.
Ja. TDG tycker jag är ett bra namn, så vet vi vad vi pratar om. Det är ett lopp i norra Italien med start och mål i Cormajör, 33 mil långt och 25 000 eller 30 000 höjdmeter beroende på hur man frågar.
27 skulle jag säga.
27 000.
Om man kollar på folks travor som har kört loppet.
Ja, 33 mil.
Ja.
Hur kom du på den idén? Vad hade du gjort innan då?
Jag hade faktiskt försökt det loppet året innan, 2018 tror jag. Och tänkte att det där kanske kan vara någonting. Och pröva i alla fall.
Mm.
Men jag visste inte vad jag gav mig in på. Mitt längsta dittills, vad det ännu var. Men säg att jag hade kört 15-16 mil kanske. Något sånt där i bergs.
Mm.
Jag visste inte alls vad jag skulle förvänta mig. Så här, kommer fötterna hålla? Kommer man bli helt förlamad i benen halvvägs? Kommer jag tycka att det är trist efter något dygn eller två? Och liksom ruttna på det? Men jag fick första året när jag prövade och DNFade. Då var jag så jäkla höjdsjuk som jag... Jag var höjdsjuk några gånger på lopp. Man är uppe så här på 3000 lite drygt.
Mm-hmm.
Och efter...
Och det räcker för att man ska bli höjd. Jag har inte så mycket erfarenhet av höjd.
Ja, men 2500 så brukar det kunna kännas.
Mm.
Om man känner av det. Så där.
Mm.
Och jag var så höjdsjuk så att... Det var efter 10 mil in i loppet tror jag. Upp på den högsta toppen. Colosson heter den. Jag var så höjdsjuk så jag fick bokstavligen ta krypa fram. Och spydde då av höjdsjuka och... Och jag var ändå tvungen att fortsätta uppåt för att sen kunna vända ner till nästa checkpointen efter där då. Men det tog mig en hel natt att komma, vad det nu vart, till slut så här, en mil över den här kollen då. Så det är mitt tyngsta jag någonsin har gjort jag kröp liksom, fick krypa upp för och nästan krypa ner.
Men hur visar sig höjdsjukdom? Vad är det som händer?
Man blir darrig, skakig, kraftlös, tungandad... Mm. Svimningskänsla.
Mm.
Sin bästa bakfylla man någonsin har haft.
Mm.
Var jävligt svag liksom.
Mm.
Jättesvag. Men och i det där så måste du prestera det som det mesta man någonsin har presterat typ.
Mm.
Det är jättebrant och det är som då mitt i natten. Om man ska lyfta sin kropp uppåt hela tiden. Mm. I ett jättesvagt tillstånd.
Mm.
Sådär. Så det är inget kul, men...
Men du kom över toppen ändå?
Jag kom över toppen ner till nästa station och fick bryta där då. Mm. Men sen till året efter, då hade jag som tur. Det är inte så lätt att komma med i de där loppen heller. Men jag hade jättetur att komma med i loppet till året efter.
Är det alltså så många som anmäler sig till 33-mil att ta sig på platser?
Ja, men det är det. Det är lottning.
Ah, okay.
Precis som på UTMB och sådär.
Ja.
Så, det finns så många gånger.
Ja, det är svårt att tänka sig, men okej. Okay.
Men inför nästa år eller året därefter då, så fattade jag det att det var ju inte bara rent tröttigt, det var ju höjdsjuka.
Mm.
Så inför året därefter så åkte jag akklimatisera mig. Så på 3 500 i 2 dygn tror jag. Och var med igen då. Och lite bättre tränad också var jag. Och då var det en helt annan sak.
Mm.
Då kunde man inte sprinta upp för just den där toppen, men hade ändå tryck hela vägen då. Så här.
Mm.
Och då var det roligt att köra.
Men du, hur lägger man upp 33 mil? För det tog dig ändå 5 dagar och 4 timmar att genomföra.
Mm. 120 timmar någonting sånt där.
Ja, rekordet är 2 dagar och 18 timmar läste jag. Men,
ja.
men 5 dagar och 4 timmar.
Mm.
Hur tänker man med liksom sömn och så vidare?
Man kan ju lägga upp det på olika sätt beroende på ambitioner. Min tanke det året jag var med var att nu ska jag bara ta mig mål. Jag har inga tidsambitioner, det ska inte gå så snabbt bara kan. Utan jag ska, inom parentes eller situationstecken, bara ta mig mål.
Mm.
Och då tänkte jag att du tar det lugnt. Det får ta den tid det tar. Och jag kollar på cut-offer och när jag räknar så här, hur lång tid kan det ta som långsamma. Så jag hade ganska gott om tid på mig att sova.
Mm.
Så jag löpte som så att så här, första dygnet, jag tänkte jag stanna i första kontrollen efter, jag kommer inte ihåg vad det vart, men att säga efter kanske 17-18 timmar och lämpligt nog mitt i natten. Så där. Och tänkte jag sover där så att jag inte drar på mig sömnbrist in i loppet. Fast det är svårt att sova, lägga sig och sova så här precis mitt i ett lopp. Så det var inte så strategiskt, för jag fick ingen direkt sömn.
Mm.
Även fast jag låg i 3-4 timmar och bara låg liksom. Så där.
Det var bara egentligen bara klockan bara går.
Ja, jag bara spelade med tid.
Ja.
Jag vart ingen piggare för det. Men sen då fortsatte och på samma sätt igen. Då, att jag var nu vart 7-8 mil till kanske. Och fram i kontroll 2. Men samma sak. Säg att jag var ute, jag vet inte, kanske 40 timmar. Och försökte sova då igen, la mig igen. Men lite samma sak, bara låg där som ett fån i 3-4 timmar.
Mm.
Ingenting värt. Men det är väl det man kan göra. Man kan försöka hushålla med sömnen på något sätt. Och,
mm.
och få den att funka. Som vanlig icke-elit så att säga.
Mm. Och det där är väl en träningssak också?
Ja.
En del som liksom är väldigt, väldigt ambitiösa, de tränar på och och sova.
Och tåla sömnbrist eller att beställningssova.
Ja, beställningssova.
Och det är där man vinner tid.
Ja.
Det märkte jag inte bara på TDG utan även nu på det senaste loppet i England som jag körde. Som mm. var 30 mil ungefär. Då.
Som vi ska komma till här snart.
Ja, men att de bästa, de som vinner,
mm.
topp 10,
mm.
det är de som sover minst.
Mm.
Det är inte nödvändigtvis de som kör i snabbast fart. Utan mm. det är den som orkar inte sova så att säga.
Mm.
Det är så.
Men vad hände till slut då? Fick du någon sömn?
Jo men det fick jag. Sen efter, kan det ha varit 3 dygn någonting sånt där på den 3:e eller 4:e stora checkpointen. Då lade jag mig och sov. Och tog mig gott om tid och sov säkert 7-8 timmar.
Mm.
I alla fall låg 7-8 timmar och sov bra i kanske 6 timmar. Något sånt där. Jag tog det väldigt lugnt. Låg och svarade på jobbmail och Facebook.
Vad fan? Du är mitt i ett lopp här.
Ja, men åkte väl och shoppa. Liksom. Inte lyxshoppa, men det var någonting i utrustningen som jag sa som hade gått sönder.
Uh-huh.
Så jag tog någon taxi vägen till sitt centrum eller Hårland och köpte löparbyxor eller någonting. Kom tillbaka. Alltså tog det väldigt lugnt. För jag kollade på kartofferna och jag låg det var jättelugnt. Jag hade typ ett dygn till kartofferna och sånt där.
Uh-huh.
I alla fall så bra. Men sen, det kan vi vara det, så att vi var 20 mil in i loppet kanske. Och då kände jag att nu är det lugnt.
Mm.
Jag kommer klara en finish om jag inte trillar och brutit ben eller någonting. Och fram tills dess har jag tagit det jättelugnt.
Mm.
Traskat igenom det och sovit, försökt sova det jag tyckte. Jag hade ingen stress alls. Men då kände jag, så här, vakna till mitt i natten där, 20 mil gjorda. Då kom den gamla tävlingslöparen fram i mig som ändå har någonstans i mig. Trots att man är till åren kommer nu så där och känner att nej fan nu vill jag tävla. Nu vill jag köra så snabbt jag bara kan sista 13 milen.
Mm.
Och gjorde det då.
Mm.
Och då gick det snabbt.
Mm.
Mm. Så, då låg jag, fick statistik på det där av en kille som hjälpte mig med träningen. Han kollade att det låg så här, de sista 13 mil i loppet så hade den 20:e snabbaste tiden.
Oj.
Av alla 900 startande. Mm. Och sen de sista 5 milen så låg jag snabbast i hela loppet.
Oj.
Inklusive vinnare. Men det betyder inte att jag är säkert bra. Det betyder att jag har ju sovit så mycket. Jag var ju liksom...
Du hade en annan strategi, men ändå.
Jo, men ändå.
För det, med, det är ju några riktigt vassa längst fram. Jo.
Vi har tagit oss lika långt, men ändå. Mm. Mm. Jag har ju liksom sovit ett dygn mer än dem. Så det är inte rättvis jämförelse.
Nej, men det säger ändå någonting om att du hade en negativ split där.
Ja, det har jag haft. Ja. Så går det att göra också.
Mm.
Liksom... Hälften turist köra, hälften köra på.
Mm.
Mm. Smartare tidsmässigt är väl att köra en slags mer jämnt lopp. Mm. Om man vill göra sin bästa tid.
Men du, jag har ju testat lite olika distanser i min löparkarriär. Och jag kommer fram till att jag tröttnar efter 10, någonstans mellan 10 och 15 timmar. Alltså rent mentalt. Jag tycker det är tråkigt att springa längre än så. Jag pallar inte det. Vad är liksom lösningen för att tycka att det är kul sådär länge?
Köra rätt typ av lopp. Jag har aldrig kört en Backyard Ultra. Jag tror inte att jag kommer göra det just av rädsla. Inte rädsla, men jag tror jag skulle bli uttråkad.
Mm.
Så var så är det för mig på en del lopp. Inga ont om Kullamannen. Det är Sveriges största trail-lopp. Mm. Det är jättekul att det finns. Det är kul att det har fått UTMB-status. Men jag har lite svårt att finna geist för ett sånt lopp som ändå är... Hälften trail kan man säga, sen andra hälften ganska så flakt och plant.
Mm. Och nu för tiden ännu mer flakt när de bara kör ett varv på berget som de gjorde i höstas här.
Ja, så blir det. Och jag känner lite när man är i min ålder så här, då vill jag ha kul på de loppen jag kör och även träningspassen. Så jag ser ingen mening i att springa ett lopp för att det ska göras, utan jag vill ha kul. Och backyard kan jag nog inte springa, för jag tycker det är för tråkigt. Så.
Mm. Mm.
Men... De här TDG och det här senaste loppet i England, de är ju mer äventyrslopp. Det händer saker hela tiden. Man är uppe i fantastiskt fina berg som är på TDG. Eller som i England, då är det stenhård bana mitt i vintern. Det är storm ibland. Man måste navigera med GPS. Man har någonting att göra hela tiden. Mm. Vilket gör att det blir inte tråkigt på samma sätt som på en mer monoton, flack, kanske backyardbana. För mig är det nyckeln, att det är roliga lopp så att säga.
Mm. Mm. Måste fråga också om TDG förresten, hur är den banan? Är det mycket obanat eller är det stig och så?
Det är stigad hela vägen. Det är mer teknisk än till exempel UTMB-banorna.
Mm.
Bra, mycket mer tekniskt, den går på högre höjd. Lite mer exponerade berg, det kan blåsa på ganska rejält. Men inte... Det är fortfarande vimplar hela vägen. Man behöver ingen GPS eller så.
Nej.
Lite råare variant. Och sen är det mer höjdmeter per kilometer på TDG än på UTMB.
Mm.
Så det är lite next level.
Mm.
Så.
Ja, 27 000 höjdmeter, det är ju en del.
Det är en del, det är det. Det blir ju en del. Det där också, på tal om distanser och sådär, som 33 mil.
Mm.
När man kommer tillbaka till sitt... hyfsat normala jobb och prata med normala människor. Och så här, hur gick det på det här? Sprang du 33 mil? Ja, det gjorde jag. Och för en, man kan ju liksom inte sätta något sammanhang så här. Mm. Om man är en helt vanlig människa. Jag kör inte bil så långsamt.
Nej,
jag har ingen lust att köra bil så länge.
Precis.
Så här. Men då, men det var 30 mil säger man och så där. Och folk verkar förstå. Men då vet de ju fortfarande inte att det är 27 000 höjdmeter också.
Mm.
Vad betyder det?
Och stig.
Och stig, och berg, och hög höjd, allt det där. Och det är inte konstigt att man inte vet vad det är. Man har ju liksom inga begrepp om det. Det ingår ju inte ett vanligt liv att veta vad är en höjdmeter, och vad är 1000 höjdmeter, och vad är 27 000.
Nej.
Så det är svårt att förklara liksom vad det är.
Exakt. Du har ju redan kommit in på det flera gånger här med loppet i England, så vi ska inte hålla mer på det. Det var nu i januari du var över och sprang det som heter Spine Race Challenger North. Spine Race är ett lopp som går två gånger om året. Det finns en sommar- och vinterupplaga. Det är 43 mil långt och går på vandringsleden Pennine Way. 11 000 höjdmeter bara totalt. Så det är ju ingenting.
På den längsta,
43 mil. Och du sprang alltså det som heter Challenger North. Det är en liten juniorupplaga där. Man springer bara 29 mil.
Typ, ja.
På den norra delen av banan.
Ja, helt enkelt. Där.
Hur kom det sig att du hamnade där då?
Ja, jag sprang den, eller jag DNF-ade på den också så här, först i, vad var det? 2016 tror jag.
Mm.
var anmäld på dåtidens Kjellinjer. Då fanns det bara södra delen på den då.
Den är lite kortare.
Den är runt 100 miles bara då. 16-17 mil och sånt där. Och kanske lite snällare. Men då, och den går ju också så här början på januari. Mm. Gjorde den då när jag var med. Men då var jag sjuk under julhelgen, jag minns. Jag fick influensa och vart sjuk. Och var precis frisk sista veckan. Jag kände att lite så här vinst och förlust åka iväg. Men det kanske går, tänkte jag. Men sen vart jag av med min packning på vägen dit. Eller var så här lost luggage. Så jag fick inte dra på den förrän klockan var 12 på natten. Natten före start.
Vilka jävla stresspåslag.
Ja, och jag kände så hade jag bara fått en natt sömn så hade jag nog kanske fixat det. Kanske sådär.
Gick starten så här tidigt morgonen?
Ja, det gick 9. Och jag kom ut till, jag skulle sova precis vid starten, vid 3 på natten. Och började rodda med packningen då. Jag var tvungen att fixa trixadorna. Mm. Och fick väl typ en timma sömn. Och det är inte optimalt så här, precis frisk och sen ska springa sånt lopp. Mm. Så jag, första dygnet kände jag, det går inte. Det är helt meningslöst ens försöka fortsätta. Så jag bröt efter, vid första checkpointen, efter 7 mil och sånt. Mm. Så. Och sen efter det jag kände att nej, fan, det där loppet liksom, det lockar inte riktigt.
Nej.
Och, kände jag då. Ja. Men jag tror att det var något litet mer försvar över att det funkade inte. I alla fall kom tillbaka dit nu då, och liksom frisk framförallt och hyfsat bra förberedd ändå och kände att nu finns det väl en chans att ta det där. Men det var en liten händelse att jag ens kom med i år. Mm-hmm. Det var ett litet infall i höstas någon gång. Så jag fick ett mejl från, har man kört loppet en gång då får man så här reklammejl för en framtid vad det verkar. Nu finns det platser kvar, kom och kör igen. Mm-hmm. Jag har bara ignorerat den där fram tills i höstas. Då var det så här 3 platser kvar på den här Kjellinge Nords. Då tänkte jag, vad fan, det kanske är bra. Kanske är bra att hålla formen nu i vintern. Så jag anmälde mig och läste bara så här 100 miles någonting.
Någonting.
Ja, och tänkte att det var ett 100 miles lopp jag hade anmält mig till. Och började rodda för det, planering för det med träning och med packning och sånt där.
Så var det typ 160 miles eller något?
Ja, eller vad det blir.
Ja, mer kanske till och med.
Typ. Men man har ju mycket i huvudet sådär, annat än lopp. Men jag hade ändå kvar där att det är väl 100 miles ungefär redan, eller ända tills jag, typ någon vecka innan loppet. Sen kollade jag så var det ju längre, men på något vis mitt i allt, jag arrangerade ju, vad heter det, Storsensöjdsloppet också veckan innan, helgen innan jag själv åkte iväg. Så man är fullt upp med att tänka på det. På något vis så trodde jag att jag kom in på ett 20-milslopp till slut i alla fall då. Mm. Vid start.
Vid start, ja. Okej.
Okay. Men sen halvvägs under loppet så bara, vänta nu, vad fan? Det stämmer inte med distanser och cut-offer och så här. Hur lång tid det är kvar, hur länge jag håller på. Fick jag gå in på deras hemsida och kolla. Så, vad fan, det är inte 20 mil. Det är ett dygn kvar här. Och jag hade med mig kläder och strumpor och så här till 20 mil, till typ 50 timmar. Men det var ju ett dygn till. Det var ju bara att köra.
Herregud. Men ja, speciellt. Du gick i mål på 3 dygn, 6 timmar och 32 minuter.
Ja.
Och det var du 25 av 105 startande.
Ja, det var jag. Men det hade ingen aning om förrän jag kom i mål.
Nej.
Det var så stormigt väder som fick bryta loppet. Eller som halta loppet ett tag.
Aha.
För det var snöstorm någonstans halvvägs. Jag hann igenom innan de haltade, de stoppade loppet i några timmar.
Så folk fick stå och vänta helt enkelt?
Ja, för det var för farligt. Men jag var i det där, i den stormen på det berget och tänkte att det här kommer de stoppa snart. Då borde göra de inte annat.
Mm.
Men jag hann iväg då, eller genom det där, och sen stoppade de. Men i mitt trötta tillstånd så, som jag var i, så tänkte jag så här, fan, jag har inte sett någon människa nu på 12-15 timmar, vare sig framför mig eller bakom mig. Så jag tänkte, fan, vart det stoppat helt efter mig? Eller var det med det där? I och med att jag inte har sett någon på jättelänge, tänkte jag, ja, de kanske stoppar efter mig då. Jag kanske är den sista på banan.
Mm.
Börjar så här sömndeprivationssnurra liksom.
Mm.
Och tänkte, ja, men så är det nog. Jag är nog sist av alla.
Mm.
Nu står de och väntar på mig på nästa cut-off. Kan han komma den där snart så vi får stänga igen och sådär. Så trodde jag ända tills jag kom i mål och såg att nej, fan, det är fullt med folk ute på banan.
Vilken grej. Men du, hur dåligt var vädret då?
det var väl, jag vet inte. De tycker att det var så värsta. Och man pratade med engelsmännen och de som gjorde loppet. Mm. Det var man, i folks race-rapporter efteråt.
Mm.
Så var det historiskt stormigt och så. Men för en svensk som håller på att härja lite här och där. Så där jag tyckte inte att det var så himla.
De var inte det värsta passet
nej,
du hade gjort.
Nej. Jag var med mycket värre
än
det där.
Ja.
Det var lite snöstorm, men det.
Ja. Men läste jag fel om det blev rekordtid på långa loppet?
Ja, det gjorde det.
Det gjorde det?
Ja. Och det gjorde det, tror jag, berodde på att det var nästan hela banan var frusen.
Ja.
Det var is och fruset.
Ja.
Vilket gjorde att det blev ganska snabbsprunget rent så.
Ja, ja.
Även om det visst var lite blåsigt på högsta bergstopparna då, inklusive lite storm och så. Men det var ändå väldigt snabbsprunget i sig, banan i sig så. Till skillnad mot hur det kan vara. Det vanliga även nu på vintern är att den banan är ju som ett träsk till 70%.
Mm.
Och då blir det ett jäntan lopp och klaffsa.
Ja, det är klart, det är klart.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Dagens vinnarprognos från Postkodlotteriet. Postnummer 65209, klart till halvklart och chans till vinst. 41101, avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte. Övriga 10 500 postnummer, soligt och möjlighet att vinna.
Oavsett när sommaren kommer till dig så kan du och dina grannar få dela på 48 miljoner i sommaryran. Ta chansen nu i maj på postkodlotteriet.se.
Åldersgräns 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket.
För nu gjorde de här 43 milen på under 73 timmar.
Ja, 10 timmar snabbare än, vad heter hon, Jasmine Paris.
Ja, precis. Som hade rekordet innan.
Jo.
Vad hade du föredragit? Hade du velat haft det klapsigt eller?
Nej, både och. Jag tycker att det är en charm med när det är lite väder. Man får slita vädermässigt också.
Mm.
Och jag gillar det och är ganska bra på det. Har utrustning för och sådär. Och var inställd på det. Å ena sidan. Å andra sidan så det räcker. 30 mil räcker i sig för att man ska känna att det är jobbigt om man får ut någonting av det så. Så det var rätt skönt att det var så pass lättsprunget, om man kan säga så.
Det räckte med snöstormen.
Ja, det räckte. Men sen jag ska springa den långa versionen nästa år. Och då...
Ja, du är redan anmäld nu till 43 milsvarianten här.
Ja, men på tal om att det finns många idioter så där tog platserna slut på 3 minuter.
Och hur många platser är det där då?
Ja, vad är det på stora? 250 kanske.
Uh-huh.
Men 3 minuter, sen var det fullt. Sen var det väntelista såg man så här på deras hemsida. Och sen efter 5 minuter till, väntelistan är full, sök något annat lopp stod det.
Ja, Jesus. Ja. Det säger någonting om hur det har utvecklats från att man inte har talat som någon annan ultralöpare på 80-talet. Här. Viss skillnad. Du var inne lite på utrustning här, att du inte riktigt hade med dig nog till alla dygnen som det blev här. Hur mycket bär du med dig på de här loppen? Hur tung ryggsäck har du?
Ungefär 8, mellan 8-10 kilo.
Mm.
Det finns en stenhård mandatory där. Det är nog den hårdaste, vet jag inte alla lopp jag gjorde, men den är stenhård.
Alltså en lista med saker man måste bära med sig.
Man måste ha med sig sovsäck, man måste ha med sig liggunderlag, man måste ha med sig koksystem, en bivibag gjord av Gore-Tex, ren säkerhetsutrustning.
Det är alltså typ en sovsäck, en nödsovsäck?
Ja, och inklusive sovsäck då. Vilket gör att man kommer ju upp. De allra som har lättast, de kanske har 6 kilo. Som har superduper lättast.
Mm.
Men en sån som mig som har tänkt mig att sova ute. Jag har med mig tyngre för att kunna sova hyfsat bra då på berget så att säga.
Mm.
Men det är också av säkerhetsskäl. För det är alltid några varje år som blir hypotermiska. Inklusive i år.
Mm.
Som behöver ha direkt evakueringar. Så fryser de ihjäl och dör. De är jättehårda på...
Och det har ju hänt, ska vi säga, i ultralopp. I Kina var det här om året. Ja. Det var flera som faktiskt fraserade.
Så det är inte bara för att de har den där listan. Så. Men det gör ju också att det blir ett annat typ av lopp med 10 kilo packning än ett lopp med normal packning. Så.
Mm.
Visst kan man springa någon mil eller två med 10 kilo på ryggen, men man springer inte 30 mil med 10 kilo.
Nej.
Det blir en annan typ av löpsteg att ta sig framande.
Tränar du på det?
Ja, med ryggsäck på? Jo, lite grann gör jag.
Annars så blir man får väl ont annars. Ja. Om man inte är van att springa med 10 kilo.
Ja, oh, man behöver härda ryggen lite. Mm. Och stärka upp muskulaturen. Så. Men jag har alltid gillat det där. Så för mig är det ingen större grej det.
Fick du sova då den här gången?
Jag sov 3 timmar per dygn på den. Mm. Och det var ganska lagom, tyckte jag. Så.
Mm. På tal om utrustning som jag var inne på där. Du är rätt aktiv i den här gruppen på Facebook. Ultralöpning i Sverige, vad den heter.
Ja.
När så fort det kommer en utrustningsfråga så är Rickard Ahlberg in och svarar. Är du lite utrustningsnörd så?
Jo, men det är jag väl. Jag vet inte om jag blivit det jag målar på eller om jag alltid var det. Så jag bara får utlopp för mitt utrustningsintresse genom att hålla på, kanske. Men det blir lite så på de här loppen. TDG i viss mån. Och jag tänkte vara med på långversionen av TDG också, Glaciers.
Ja, det finns en längre
ja,
TDG. Vad lång är den då?
Den är 450 kilometer. Ja. Och GPS-navigerad. Och det, på de loppen så ska man ju vara ganska självsupportad. Man ska klara en storm i bergen. Det kommer ingen att hämta det så på samma sätt som på mer vanliga lopp. Så där. Vilket är att då måste man ha lite koll på utrustning för sin egen självbevarelsedrifts skull. Så det är väl lite därifrån kanske det kommer.
Mm. Men du har några olika löparjackor hemma?
Ja, fler än två.
Fler än två? Ja. Det är bra svar. Är det de här loppen du liksom vill göra, de längsta och häftigaste? För jag antar att det här är väl någonstans gränsen för vad som finns just nu.
Ja, jag tror det. Sen finns det ju extremlopp, sådana här arktiska, vad fan då nu är, 1000-milslopp. Men det är en annan sak.
Mm.
Då ska man vara ute i 14 dagar och jag har inte den tiden och inte riktigt det intresset heller. Så.
Mm.
Ja, men TDG och Spineries är väl så långt man kan komma in i någon slags normalzon.
Mm.
Typ.
Har inte amerikanerna någon sån där? De kör inte de här liksom. Det är väldigt mycket 100 eller 200 miles där.
Ja, så vitt jag vet. Mm. Så vitt jag vet. Spineries och TDG är väl de mest kända i alla fall. Och sen Glaciers då också. Så. Ja, men de lockar just för att det blir ett äventyr. Det blir någonting att hålla på med hela tiden.
Mm.
Man bör tänka på de loppen. Mer än på traditionella flacka banlopp. Så.
Träningen är inte allt, utan det är mycket annan förberedelse också. Både mentalt och utrustning som vi är inne på.
Och hålla sig frisk.
Mm.
Göra sig robust på något sätt snarare än snabb. Och där tror jag man kan träna för mycket löpning. Man kan vara för mycket löpningslöpare på de här långa loppen. På det sättet att man sabbar för sig själv genom att när man springer maror, träna inför mara, träna inför halvmara, träna inför millopp eller så. Man går ju ganska mycket efter kilometertider.
Mm.
Man har inbyggt i sig. Nu ligger jag på 4 minuters tempo, 4:30 tempo. Jag borde göra si, jag borde göra så. Man har det i kroppen på ett sätt. Så. Det här går inte att ha på de här långa loppen. För man kommer för det första inte hålla det tempot och för det andra så skiljer sig så mycket beroende på bankaraktär. Vilket tempo man har. Höjdmeter, väder och vind och så vidare. Så att hålla på att tänka så mycket på kilometertider som man gör på normala lopp. Det går inte. Man bränner ut sig själv. Mm. Man kan nästan vägga på grund av att man är för mycket löpare på något sätt.
Mm.
Så jag tycker, jag har många andra. Man får tvätta bort, vad ska vi säga, kilometerdiesellöparen i sig själv på de här ultraloppen. För de... Det blir kontraproduktivt på något sätt. Man tjänar inte på det. Liksom. Mm.
Hur mycket springer man då? För jag antar att det är en hel del gång inblandat här.
Ja, men det är det. På ett lopp som TDG så ingen, inte ens någon som vinner, springer uppför liksom, bergen. Mm. Men betyder inte att man inte anstränger sig. Man ligger på minst lika hög ansträngningsnivå som om man hade sprungit flakt. Mm. Bara att du rör dig uppåt. Så.
Mm.
Men sen springer man klart utför hela tiden då. Och att springa ut för i berg i timtal, det sätter ju krav på leder på ett annat sätt.
Framsida lår?
Ja. Och det är också där man vinner tid. Mm. Att sova lite och att vara duktig utförslöpare på de riktigt långa loppen. Där hämtar man in jättemycket tid.
Mm.
Om man nu tycker att det är viktigt att springa på tider.
Ja, men precis. Men även om man ska klara cut-offerna kanske så behöver man ha viss typ av löpning i varje fall.
Jo, så är det.
Ja. Träningen inför det här då?
Ja.
Hur sköter man den i Närke?
Ja,
i platta Närke?
Det frågade jag mig innan jag körde med TDG-loppen så tänkte jag att det går inte. Man måste resa på träningslägen i Alperna i någon vecka eller två. Hur man nu ska ha tid med det och råd med det som vanlig människa. Alternativet är ju att köra så mycket backe man hittar i Närke. Och så mycket backe man hittar i Närke, det blir ju då Kilsbergen. eller destillera Stortingshöjden och lite köra backe upp och backe ner i liftgatan till exempel.
Och det har du gjort några varv?
Det har jag gjort. Först tänkte jag att det duger inte. Man måste ha de här långa, obrutna utförslöpningarna, trodde jag. Men,
för det är det många säger, att uppför det går ju bra att träna och sådär, men nedförslöpningen blir inte samma.
Kan man tycka, men jag tror att det gör det. Mm. Och om man kör, man ligger och kör 2 timmar kanske upp och ner i Storsundshöjden, liftgata upp ner, upp ner, upp ner, upp ner. Så man blir det så vältränad på det. Mm. Jag kände inte att det var någon begränsning min backträning när jag körde TDG. Jag hade bra ben hela vägen, även på slutet när jag tryckte på. Det var så bra som man skulle vilja behöva. Så, så det går.
Felet som jag gjorde när jag skulle springa mina första lite mer bergsartade lopp, det var att jag sprang upp för och tog det lugnt ner för när jag körde backträning. Men det är ju egentligen fel. Man ska ju gå med hög ansträngningsnivå naturligtvis, men gå upp för antagligen och springa sitt snabbast ut för istället för att få träningen.
Det skulle jag säga. Det ger bättre träning. Och det handlar ju mycket om att härda knäleder, härda fotleder. Och det är ju ett jobb som ta längre tid än att bygga upp muskler liksom, och få kraftig muskulatur. Mm. Jag skulle säga att det tar några år eller några säsonger att få den där knähårdheten. Mm. Och det är ett fel som en del bergslöpare gör lätt, tycker jag. Man knäcker sig av träningen. Man får överbelastningsskador och blir en sämre tävlare för det. Man får ta det lugnt. Mm. Jag skulle säga att det är en process som tar några år att bli en hyfsat bra bergslöpare. Mm. Alltså att, och med det menar jag inte att vinna lopp, utan att ha ben som håller genom hela loppet för sin egen nivå. Man är så, där. Så man får ha lite tålamod. Men när man väl har kommit dit och kört back i några år så att man har knäleder och fotleder, då håller det där i sig, tycker jag. Man behöver liksom inte maxa på varenda säsong. Utan har man en gång fått upp lederna, då sitter de där i, inte vet jag, 10 år kanske, typ. Mm. Det är lättare att underhålla dem än att skaffa sig dem.
Ja, precis. Så allra bästa det var uppvuxen i Pyrenéerna som Kilian Jornet.
Ja, jo.
Har man med sig det sen. Du, i februari 2011 arrangerade du första upplagan av Storsinshöjden 100 miles. Och det var väl en liten vidareutveckling av de här träningspassen i Storsinshöjden?
Ja, jag gjorde det där loppet som egentligen gjorde en bana av rent egoistiska skäl. Att ha att träna på till TDG till exempel, till de loppen. Slippa åka väg till Norge eller till Alperna bara för att träna. Jag gjorde först en bäckarbana, 6,7 kilometer uppe då. Mm. Och så körde vi lopp på det. Och så kom det hyfsat mycket folk den första gången vi körde det.
Mm. Det var inte så att det var en bäckjard, men den var bäckjard lång.
Ja.
Så man fick köra, vad blir det, 24 varv för att få 100 miles.
Ja, och då var det det vart 11 500 höjdmeter på de 100 milesen. Så det var ju i princip som på UTMB då.
Mm.
Fast
tuffare terräng.
Ja, tuffare terräng och lite mer höjdmeter och betydligt mer monotont.
Ja, exakt. Och det var tre stycken som klarade, tror jag.
Långa det var det, ja. Mm. Och sen körde vi en 50 miles version på det. Mm. Och då var det en hög flera.
Mm. Sen redan den sommaren så gjorde du en svårare bana. För det var ju ändå 3 som hade klarat interupplagan.
Ja.
Och det är väl förmodligen det tuffaste loppet som har arrangerats i Sverige. Det är 100 miles loppet.
Det kan det nog vara. Det var väl 2 som tog sig mål. En var ju Magnus Gilmer som har kört TDG. Jag tror han har kört 2 gånger. Och sen har han kört Glaciers 2 gånger också.
Mm.
Det är långa TDG.
Hur du broade från början, va? Som bor i Gävle nu.
Ja, precis.
Han var hård.
Han är hård, han är stenhård. Han bryter aldrig lopp, han bara kör. Sådär. Och han är imponerande, verkligen.
Och sen var det Staffan Geronsson från Garpytan som var den andra som klarade, tror jag.
Ja, en gammal ultraräv.
Mm. Med cykelmeriter framförallt kanske.
Ja.
Som duktig. Ja, men blev det lite väl tufft eller var det lagom att det var 2 som klarade det?
Nej, men det är väl ungefär förväntat och så, tycker jag. Det är lagom.
Ja. Jag har ju kört den banan 1 varv och den är ju väldigt, väldigt tuff. Det är mycket upp och ner, alltså. Hela tiden upp och ner. Det är i princip inte en plattmeter.
Nej.
Vad hade du för tankar när du lade den här?
Att den ska vara så lik TDG som möjligt i karaktären. Dels höjdmeter och karaktär. Och sen också ett lopp i England som heter Ultra Trails Snowdonia.
Mm.
som ett 100-majslopp. Ungefär samma höjdmeter som UTMB, men mycket, mycket mer tekniskt än UTMB. Jag har inte sprungit alla lopp i UTMB sfären, så det, om man tar de här runt hela jorden, om det är 25 lopp. Men UTS är nog bland dem, om inte det tuffaste 100-majsloppet i UTMB, vad heter det, World-gruppen. Och tanken var att ha en bana som är ganska lik de där tuffaste loppen. För att kunna träna till dem, för ena. Och sen för att folk ska kunna ha någonting här då. I och med att vi inte får köra i svenska fjällen. Så vi har, det finns ju inga svenska bergslopp.
Nej.
Värda namnet.
Nej, det finns ju, Åreveckan där har ju något längre. Men det är ju ändå inte...
Inte de där höjdmeterna som man vill ha, för att kalla det bergslopp. Sweden Skyris fanns ju, men det fick ju lägga ner som sagt. Sen fanns ju Bydalen fjällmaraton.
Precis.
Hyfsat bra höjdmeter. Helt godtagbara bergshöjdmeter. Men de har ju också fått lagt ner av samma skäl lite grann som Sweden Skyris. Vilket gör att det finns inga bergslopp. Lite därför tänkte jag att de här loppen ska finnas också.
Och nu i januari, veckan innan du åkte till England då, så var det dags för ännu en upplaga. Det var 50 miles den längsta distansen. Du körde ingen hund, du var lite snäll där.
Ja, jag tänkte väl lite att jag tror inte att jag hade att det kommer folk att köra på den banan mitt i vintern. Dels det, och sen så skulle jag själv iväg och köra bara en dag senare. Jag visste jag skulle inte hinna köra hela loppet, eller arrangera hela loppet innan jag själv var tvungen att åka iväg också.
Och det kom var det typ 25 till start, men många valde, och det var en fyra varv på en typ drygt 20 km lång bana då, som ni körde. Många valde att köra två varv, där det du kallar för ett sky race.
Ja.
Men Jan Hellman, hon fortsatte hela vägen och blev ensam fullföljare av 50-milsloppet. Stenhård, får man säga.
Stenhård kvinna.
Ha?
Jag var ju uppe hela sista veckan egentligen, för det blåste ganska mycket och föll ganska mycket träd över banan. Så jag var uppe varje kväll sista veckan och såg upp banan, såg upp träd och vindfällda träd. Och inklusive sista kvällen innan, och när jag var där vid, vad fan var, klockan 10 kanske, och det är kolmörkt där uppe. Det är inga lysen och sådär. Så kom någon bil och stannade till och hoppade ut en kvinna och frågade, är det lopp här? Är det här loppet där? Ja, är det så här. Jaha, jag tänkte vara med, sa hon. Jaha, vad heter du då? Jan Hellman. Jag hade aldrig talat om henne. Jag trodde att Jan var en kille eller en man. Jaha, men ja, kul. Jo, men det är här. Men vart ska du sova så då? Ska du bo i stan eller? Nej, jag sov i min bil, tänkte jag. Ja, okej. Ja, gör det då. Sov i bilen helt själv. Och sen körde ju hon med resten av gänget första två varven. Men sista två varven, inklusive hela natten, så var ju hon helt själv. Och gick i mål.
Jag pratade med henne efteråt. Och, hon hade hoppat in i sin bil och sovit där någon timme efter loppet. Och sen har hon åkt hem till Hälsingland. Det var väldigt prestation alltså. Det är svårt liksom att sätta det i kontext när hon är ensam som genomför det. Men väldigt starkt alltså. Och ha huvudet till att fortsätta. För det är inte så mycket, support på ditt lopp.
Nej, det blir inte det. Men jag tror nyckeln för henne, och det är en sak jag tänker ganska mycket på själv. Och lite med det här att man får inte, eller får och får, men... Det blir inget bra om man är för mycket löpare i huvudet på sig själv på de här loppen. Jag lyssnade lite och pratade med henne också. Hon sa att hon har börjat förbereda sig ett halvår innan på det här. Och hade verkligen tänkt på vad är det att köra sånt här lopp? Hur mycket är det? Hur mycket höjdmeter är det? Vilket tempo kommer det vara? Hur långsamt kommer det gå? Hon var inställd på att det här kommer ta ett dygn. Och man behöver verkligen få i det, inte bara huvudet utan även i kroppen. Alltså köra mycket långa, långsamma och på ett sätt som de flesta trail-löpare i Sverige inte gör. Jättefå tror jag som tränar bergsloppsmässigt. De flesta svenska trail-löpare, ultratrail-löpare kör ju mer, tror jag, ultravasaträning typ. Av det enkla skälet att det inte finns några berg i Sverige. Så det är inte konstigt så. Nej. Men om man kör ultravasaträning och har det i kroppen och huvudet och sen ställer upp på ett sånt här lopp, man får bekymmer av mentala och träningsmässiga skäl någonstans efter, ska vi säga, 8 timmar. Man tar slut som löpare för att man har kört som en löpare och inte som en bergslöpare. Men Jan
tror... Det är det som är mitt problem. Alltså. Det var där du satte fingret på det jag frågade förut. Varför det blir tråkigt efter 10 timmar.
Ja, kanske.
Vad skulle du säga, Jan?
Nej, men Jan var, tror jag, inställd på redan ett halvår innan loppet. jag ska köra ett bergslopp, jag tränar inför ett bergslopp, jag är som förinställd mentalt på tempot, alltså det väldigt, väldigt låga, mycket, mycket lägre tempot kilometertidsmässigt, fast inte prestationsnivåsmässigt. Det ligger lite högt där som på Ultravasan till exempel. Mm. Så. Men just den här inställningen, omställningen också.
Mm. För hon snittar typ en 17 minuter per kilometer här eller något, och när hon vinner tävlingen.
Ja, och en vanlig flacklöpare, det är liksom, vad fan, jag kan inte ens gå så långsamt, liksom, tänker man i sitt huvud. Men på ett bergslopp så blir inte det långsamt, 17 minuter per kilometer. Så. För sen, det var ganska många som DNFade på det här korta, på Sky Racing. Mm. Tror att det ganska mycket berodde på att man inte var inställd. Man var inte mentalt förinställd på det här långsamma kilometertempet då.
Mm.
Det, så. Det blir lite en chock. Vad fan, jag springer ju ingenting. Och ändå är det så jävla jobbigt. Vad fan är det som händer? Jag måste ha en dålig dag eller någonting. Fast de flesta tror jag inte hade dåliga dagar. Och inte var i dålig form. Och inte hade magras. Och inte hade dåligt med energi. Utan man är bara ovan vid att kilometerna tickar undan så himla långsamt.
Mm.
Och då blir det en mental krasch för det.
Mm. Du härdar dem lite här. Det kanske kommer en kul med riktigt starka bergslöpare här om några år.
Kanske.
Mm. Hur var förutsättningarna i år då? Det var inte så där snorkallt just den veckan, va? Nej, de dagarna.
Det hade ju varit 20 minus bara veckan innan. Men just på lopphelgen så var det väl en 3-4 minus kanske. Men däremot väldigt mycket snö.
Mm.
Jag tror att, jag tror att det var 70 cm i terrängen, bara 30-40 cm nysnö, relativ nysnö. Sen hade jag och andra folk som tränade på banan pulsat upp det där lite grann. Då. Så det fanns ändå ett syniskt spår. Men det var ändå pulsigt första varvet. Och i och med att det inte var hundratals löpare så blir det ju inte jättenedsprunget ens efter första varvet. Så det var knaggligt senare varven då. Så rätt tuffa förhållanden.
Mm. Och, det låter det som.
Ja.
Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng.
Ja?
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capricciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Och med höjdmeter, alltså en teknisk bana med mycket höjdmeter plus snöpulsar.
Mm.
Det blir tufft.
Mm. Mm. Men du, den här banan som du var inne på, det är en del som är där och tränar. Jag tycker man ser på Instagram var varannan dag. Jag kanske följer rätt personer, men det är en del som lägger upp att de är ute på den där banan både sommar och vinter. Den har blivit populär ändå på något konstigt sätt.
Ja, den har väl blivit det. Ja, men det är en del som kör. Men de som är där märker ju att man tar sig inte fram snabbt.
Mm.
Men det tror jag är bra. Man får ganska bra lågpulsträning på det. Det blir som en styrketräningsbana till mer normal trail då.
Mm.
Och sen vänjer man sig mentalt vid att vad ska jag säga, det blir ingen flyt. Den slår sönder flytet hela tiden. Det är inga flytsträckor. Man har tagit möjligtvis någon kilometer på bergslagsleden, men resten är bara ett tragglande. Och det tragglande, det hade jag nytta av på Spine Race, märkte jag. För där är också mycket traggel på den banan. Men har man det inbyggt i sig på något sätt i kroppen att nu kommer jag traggla i 3 dygn kanske, så då blir det inget jobbigt att göra det. Det flyter. Tragglet flyter på något sätt.
Mm. Mm. Hur mycket har du tränat på din egen bana då? Hur många varv har du varit runt?
Jag vet inte hur mycket jag var runt, men det vart ju väldigt mycket tragglande på banan inför loppet. Jag var på att röja på banan och gå omkring med motorsåg där. Och den träningen var rätt så bra. Grundrobust styrketräning på något sätt.
Mm.
Fast det inte varit någon direkt löpträning.
Exakt. Har du fler idéer på lopp framåt då, eller?
Jag ska köra ett, vet du vad det loppet nu heter. Det var något 10-milslopp om nu i mars. Där man blir nedsläppt typ och inte vet vart. Man vet inte vart starten är, men man vet vart målet är. Vad det hette. Man körde i lagom 2 pers.
Vart är det här då?
I Mellansverige någonstans.
Mm-hmm.
Heter det Equinox.
Ah, okej. Ja. Equinox, det är engelska för vårdagjämning, va?
Det kanske är då det är. Jo, det är då det. Men det var det, 10 mil. Något sånt där. Det var nästa lopp.
Mm. Mm. All right, all right. Det jag tänkte när jag sa fler idéer, det var om du har fler idéer på ett lopp att arrangera.
Ja, det är mer så. Ja. Lite lösa idéer. Det skulle vara kul att köra ett mer normalt 100-miles-lopp i Kilsbergen, som inte är varvbana.
Mm.
Kanske på Bergslagsleden till exempel, eller på något annat sätt. Så. Det finns ju, vet du det, BLU.
Mm. Men de slår igen butiken lite grann nu, eller åtminstone byter skepnad från det loppet de har varit.
Ja.
Så det kanske öppnar.
Vår haft som mest 50 lite. Miles typ.
Ja, precis. Så.
För det känns, alltså Kilsbergen är väldigt fint löp terrängsmässigt. Det finns ju möjligheter.
Mm.
Men å andra sidan, så jag är ingen lopparrangör. Jag har ingen lust att bli en stor lopparrangör. Jag har inte tid, jag vet inte.
Du måste ha tid att träna själv här också.
Jo, dels det. Så. Sen, alltså om man bara ville köra ett stort lopp för mycket folk, då ska man inte göra som jag. Då får man köra med kortare, enklare, bättre support och allting sånt. Jag har ingen lust med det.
Vi ska säga det, i ditt lopp, där var anmälningsavgiften var att man skulle visa upp ett kvitto på att man har skänkt minst 100 kronor till välgörenhet. Yep. Och sen så får man inte ta emot någon support utifrån, utan man får ta med sig det man ska ha själv till varvningen dit man kommer typ var 20 kilometer. Eller var kan det bli? Var 8:e timme typ. Så det är ganska enkelt lopp på det sättet.
Jo, där. Ja. Och det är lite tanken, både för att förenkla för mig själv men också för att hjälpa deltagarna att utveckla sina självsupportsidor.
Mm. Du, jag brukar avsluta den här podden med att fråga, vad ska du träna idag? Men nu får du erkänna det, vi spelar in lite sent här, så du kanske redan har tränat.
Jag ska nog faktiskt ut efter nu.
Du ska det? Ja.
Med tanke på det här loppet jag ska köra. Jag måste få i mig lite flackmil, som jag brukar kalla det.
Mm.
För att det här loppet kommer gå, även fast det kanske är lite trail, men det kommer inte vara någon berg. Och jag har inte så mycket flackmil i kroppen hittills, så jag försöker få upp, bara få in flackkilometer, flackmil i mig.
Mm. Då blir det pannlampan på.
Ja, det blir.
Och ut på någon.
Ja, osett kanske.
Osett, ja, ja. Härligt, härligt. Mycket bra så. Men du, då önskar vi lycka till i den utmaningen då och framåt i de längre loppen.
Japp.
Och tack så jättemycket för att du kom till konditionsbloggen podden, Rickard Dahlberg.
Tack så mycket.
Och podden, den är tillbaka nästa vecka.